Välkomna till Nyheter idag-podden med mig Johannes Nilsson, Jan Emanuel Johansson och Chang Frick. Om ni uppskattar den här podden och Nyheter idag i allmänhet, bli gärna pluskunder. Idag ska vi prata, lite sent på bollen kanske, om Stefan Löfvens agendaintervju som gick i söndags. Den har ju blivit hårt kritiserad unisont. Även av dem som så att säga sympatiserar med Löfven håller ju med om att det var liksom ingen vidare framträdande. Jan Emanuel, du som är sosse, hur skulle du recensera din partiledares framträdande?
Ja, det är, först och främst så får man ju verkligen försöka förhålla sig lite ödmjuk. För att man ska undvika att sparka på dem som redan ligger. Men det är också, när man ligger ner och är statsminister, så ligger man ändå ner från en maktposition. Och då får man ändå vara hyfsat rak och ärlig. Och jag måste säga att under mina år som sosse så har jag skämts många gånger. Men den högröda sossefärgen som jag satt med när jag tittade på den här intervjun, alltså den är svår att få fram, inte ens efter en språngmarsch. Jag fick verkligen vända mig bort flera gånger. Och du vet, när man inte har någon att prata med och man börjar prata med sig själv och så man säger så här: nej, vad säger du människa? Men sluta. Så var det. Och det var, jag tror att när man pratar om ett förödande agerande, så tror jag att den här intervjun kommer nog att spelas upp i klassrum i framtiden. Som någon form av titta på det här. Se hur man inte ska göra och säga att det här var någonstans början av det egentliga slutet. Så tror jag.
Mm. Men alltså, vad ska man säga? Det har väl ofta varit så med Löfven att han har gjort ett så här, ganska märkligt intryck i såna här situationer, i debatter och intervjuer, lite förvirrad. Och vad tror du, Chang, vad är Löfven för slags människa och varför blir det så här gång på gång att han gör det här förvirrade intrycket? För jag tror ju ändå att han måste alltså, väl ha...
Ja. Jag tror att Löfven är sig själv i de här situationerna. När han var sig själv senast, då var han fackbas över IF Metall. Och det var en miljö han kunde. Han var ju ganska höger då. Då argumenterade han ju för mer kärnkraft och liksom för hade den här förståelsen med att ja, ju mer vi skapar förutsättningen då för företag att växa, ju mer jobb kommer det finnas i Sverige. Mm. Och den inställningen går ju ändå att kombinera och ändå ha arbetarnas intressen för sina ögon liksom. Så han var ju en ganska, han var en ganska omtyckt person från flera läger ändå. Eller respekterad. Mm. Mm. Men sen i sossarna, då händer någonting annat. Därför att där har han ju en massa folk runt omkring sig. PR-konsulter och alla drar i honom. Så här ska du göra. Han har ju en stab runt sig som tänker åt honom. Det är inte han som leder, utan det är folket runt honom. Han ska bara vara en marionettdocka utåt. Alltså nu överdriver jag kanske lite, men ni fattar poängen. Mm. Det blir sällan bra. Speciellt inte i Löfvens fall. En annan sak som jag läste också, det är att jag läste i Aftonbladet faktiskt, men det var bak betalväg. Det var att sossarna har genuint svårt att lita på, lyssna på eller bry sig om sådant som kommer utifrån. Man tog exemplet med varför man inte gjorde ett skit när det var den här tsunamikatastrofen i Thailand. Mm. Och då den svenska ambassadören hade åkt ut. Han ser att det ligger massa människor som är döda och det var liksom en jättekatastrof. Och han ringer med liksom gråten i halsen till utrikesdepartementet och berättar allt för sin chef som då var, vad hette hon, Leila Freivalds. Mm. Att ni måste skicka allt ni har. Det här är, du vet, det här är kaos. Det är katastrof. Bam, bam, bam. Hon lyfte inte ett finger. Hon bara skete i det. Och då kan man tycka, hur är det möjligt? Och då visade sig då när den här, vad heter han på Aftonbladet? Jag glömmer namnet på honom, skitsamma. Men han hade ju pratat runt med en massa folk i någon sosseavgivning och frågat hur är det möjligt? Varför hände ingenting? Nej, då kröp det fram. Den här ambassadören, han tillhörde ju en av Carl Bildts pojkar. Men han hade fel partibok. Så man brydde sig inte om vad han sa. Och det var anledningen till att det inte hände ett skit. Ingen hjälp kom från Sverige till alla de som var nödställda i Thailand. Och det visar ju, och den här parallellen kan ju dras till situationen idag med de här problemen, att de som pratar om detta, det är SD-are och det är moderater mer och mer. Det är höger som pratar om de här problemen.
Mm.
Då blir det i sosseläge som att det där finns inte. Det är bara någonting som de drar upp.
Att det är liksom en förlust för dem att erkänna att SD har rätt i att problemen finns, så att säga.
Ja, eller man bara viftar bort det, för det kommer inte från egna led. Mm. Kommer det inte från egna led, då är det inte sanning, då är det fake news, det är osant, det är bara troll, det hittar på.
Mm. Vad säger du om det här, Jan Emanuel? Du som har viss erfarenhet inifrån partiet, funkar det lite grann så här, eller?
Just nu så funkar ju ingenting alls. Alltså, jag är rädd för att Löfven faktiskt ger uttryck för vad han vet och kan. När han på fullt allvar säger så här att det har ingenting med färg eller bakgrund att göra, så har han ju 100% rätt i. Nej, det är klart att det inte har med färg att göra. Alltså, det är inte så att man börjar skjuta på folk utifrån om man har en viss kulör. Men när man i samma andetag säger att det har ingenting med bakgrund att göra, då blir man lite fundersam. Men vad tänker man då att det skulle ha med att göra om ens bakgrund inte har format den till att bli den man är? Och att i samma sekund då, när man säger så, det har ingenting med det att göra. Någon måste ju någonstans har sagt det här till honom, att så här, det finns lite grann som en, om man nu ska säga, långtgående paralleller till hur man lever och hur man påverkas. Ta den här, vet du, Marie Antoinette, den här gamla franska drottningen som under franska, alltså tidigt där inför den franska revolutionen, när folket svalt, och så fick hon informationen om att folket har inte bröd att äta, och hon säger att nej, men varför äter de inte bakelser? Det här är ju en lika, vad ska man säga, verklighetsfrånvänd situation. Att där alla människor som någonstans finns i verkligheten inser ju att den havererade migrationspolitiken självklart har med det här att göra. Det går inte att förneka ens om man blundar. Och ändå så försöker han i någon form av blandning av, ja, jag vet inte, att rädda hem något form av politiskt ansikte. Men alltså, det är så svårt att förstå, för det var så dåligt så att man liksom, det fanns liksom ingen poäng att göra. Det är så här, Bagdad Bob gjorde det bättre. Jag vet inte. Nej, jag kan inte säga att det finns någon form av partihistoria i att agera fullständigt galet. Jag skulle säga precis tvärtom. Att socialdemokratin har varit vad de har varit under 100 år, det är ju för att vi har sett samhällsproblem och gjort någonting åt det. Nu ser vi samhällsproblem och tokförnekar det. Alltså verkligen inte, verkligen säger nej, det är inte det som är problemet. Och sen så undrar man varför vanligt folk som får det här problemet i ansiktet varje dag inte har förtroende för oss. Det är inte en komplicerad ekvation. Ja, och det är en tragik. Alltså det är jätteledsamt att vara sosse.
Jag förstår det, stackare. Det jag undrar lite grann är när han säger att det har inte med invandringen att göra, utan det har med klassklyftor, segregation, dåliga skolor och så vidare. Hade det inte varit bättre för sossarna att säga att vi har haft fel i en fråga, invandringen, och där kan vi ändra oss, än att istället säga att hela vår politik har varit fullständigt galen i 40 år. För det är ju det man säger när man säger att det här beror på klassklyftor och dåliga skolor och segregation. Det är ju sossarna som har ansvarat för det i hög grad, även om vi har haft några borgerliga regeringar.
Man säger väl nästan än värre. Man säger ju så här att det beror på... Först sa han ju att vi har alltid haft den här problematik, men på andra sätt, och nu har det förändrats, och det såg man inte komma. Så man sen uppropade som en så här Bosse Ringholmsk upprepning. Den blev ganska, den blev mer än genant. Men så pratar man ju då om att det här är, när det gäller rika länder, att det här är, det är en konsekvens av fattigdom, eller hur? Det var ju det man säger. Och då kan man ju undra, hur kommer det sig då? För det här beror ju då på dålig skola och fattigdom, säger man. Men om vi då lever i ett av världens rikaste länder, som då ändå fram tills hyfsat nyligen har haft, i alla fall legat i 10 topp när det gäller utbildning. Det har vi tappat, jag är mycket medveten om det. Men inte i den hastigheten, så att det är det som kan påverka. Hur kommer det sig då att vi i ett av världens rikaste länder, ett av Europas rikaste länder, har den här formen av våld, och vi är fullständigt ledande i när det gäller de här bombningarna, när det gäller våld med skjutvapen, mord på unga män? Inte en ganska konstig ekvation i så fall? Ja, det är ingen som har tänkt på det.
Den är oerhört märklig. Och att han också säger, han säger ju som att det är någon naturlag som ingen politik kan påverka. Då ställer man sig frågan, men vad ska du göra då? Kan du inte lika gärna avgå i så fall? Om du, vad säger du, Chang? Är det dags för Löfven att avgå? Tror du att han kommer avgå inom den närmaste tiden, Chang?
Det här är också en tragisk grej med sossarna. Mm. Att om Löfven avgår, så beror ju inte det på verkligheten ute i landet. Då beror det på interna jävla maktspel inom sossarna. För att sossarna finns för ett skäl. De har ingen sammanhållen vision eller berättelse eller idé om vad de vill med Sverige. Utan det de drivs av, det är att ha makten. Det ser man ju också att de kan... Alltså hade de varit smarta, så hade de ju inte satt sig i makten i öken till exempel från första början med de förutsättningarna. Utan de hade sagt, ska vi regera då ska det vara på socialdemokratisk politik. Vi kan inte tumma hur långt som helst. Men man tummade med flera kärnvärden. Alltså så här, sänka den här rikemansskatten som gynnar sådana som Jan Emanuel och vad det nu var. Så, och då ser man prioriteten har ju varit att ha makten. Det är inte... Men det har ju inte funnits någon idé. Vad vill vi göra med makten? Utan det är att ha makten. Det är det som är. Ta makten, behålla makten. Det är liksom det är sossarnas partiprogram sammanfattat. Det gör ju också att när den som är partiledare, då tittar folk, och nej, nu sjunker vi opinionen. Det är något fel på Stefan Löfven, eller är det partisekreteraren, hon Bastad eller vad hon heter, som får ta smällen. Så får man offra någon, du vet, som en offertjur. Vi offrar någon till gudarna. Så de får avgå, eller man sparkar den snett uppåt eller något. Och så hoppas man på att siffrorna ska gå upp igen. Allting är väldigt så här cyniskt. Man bara tänker en bit fram, en kort tid framåt. Vad kan vi göra här och nu bara för att få upp siffrorna? Man har ingen större tänk. Vad vill vi med samhället? Vad ska Sverige vara om 5 år, om 10 år och så vidare? Det saknas. Så att det som styr... Om Löfven avgår, det är kortsiktiga svängningar i opinionen eller så här, väldigt så här, alltså kvartalskapitalist-tänk. Det är sånt som styr. Det är inte alltså Sverige är stort.
Vad säger du, Jan Emanuel, som sosse? Tycker du att Stefan Löfven borde lämna plats för någon annan nu?
Jag tycker att Chang var inne på någonting viktigt, även om jag håller med. Alltså när man pratar om socialdemokratin och visionen, alltså den långsiktiga visionen av samhället, där vill jag påstå att den har varit tydlig under den tid som partiet har existerat, fram till kanske bara för en, alltså det post-Göran, det som kom efter Göran Persson, där någonstans så tappade vi också fotfästet. Jag vill göra gällande att vi faktiskt var på väg någonstans. Det var någonting på gång när vi böt partiledare. Och vi fick in en person som faktiskt var ganska ideologiskt driven. under en period. Alltså jag såg mycket vackert framför där under en period innan det gick åt pipsvängen.
Menar du Håkan Juholt nu eller?
Jag menar Håkan Juholt. Mm. Hans tal på kongressen, det var upplyftande på ett påtagligt sätt. Det fanns någonting tillbaka i luften där man faktiskt hade en vision om samhället. Där man liksom såg någonting framåt. Där man liksom satte ett frö. Det gick ju käpprätt åt pipan, men inte på grund av att visionen var fel.
Mm.
Men det vi är framme i just nu, så tyckte jag att det var också målande när man pratar om kvartalskapitalism. För att det är en form av politisk kvartalskapitalism man nu håller på med. Och när man då frångått allt vad ideologi heter, att ersättas av makt. Det är också en ideologi vad går ideologin ut på? Jo, att man ska ha makt. Och sen så gör man vad man kan för att få behålla den. Mm. Och här är det ju en tragik i att man på fullt allvar tror att det här är vägen att få behålla makten. För att det vittnar ju om en sån fatal, fullständig brist på insikt. Och faktiskt någon form, än mer tragiskt, på kompetens. Det måste ju finnas, hela 68 är ju fulla människor som där tanken är att de ska ge kloka råd. Och så händer det här. Vi är alltså på riktigt i en situation att när ETA, den baskiska frihetsrörelsen, när de var som mest i gasen och bombade i Spanien, när vårat utrikesdepartement sa så här, åk inte dit för där smäller de massvis med bomber. Lika mycket bomber smälls nu i Sverige. Det vill säga i vårt land, vi sa att åk inte till Spanien, de smäller för mycket bomber. Nu händer samma sak här. Och så agerar man som man gör vid den här intervjun. Alltså vad tror man ska bli konsekvenserna när man försöker blunda sig igenom verkligheten? Mm. Alltså det är ett sånt hån mot vanliga människor. Alltså det är våra kärnväljare som man någonstans direkt spottar i ansiktet. Och att, då kan man inte bli förvånad att den personen man spottar i ansiktet viker av och inte längre blir kvar. Mm. Och det är klart att de tar vägen någon annanstans. Det finns en logik i det.
Intressant att du tar upp Juholt här. Jag vet inte om någon av er har läst Daniel Suhonens bok Partiledaren som åkte ut i kylan, tror jag den hette.
Mm, nej, men jag tänkte flika in en sak med Juholt.
Ja. Mm.
Och det var lite det som jag resonerade med. Jag håller ju med där. Juholt hade ju en idé vad han ville med samhället.
Mm.
Ja, det hade han.
Ja. Mona Sahlin hade inte det. Och Löfven, han är inte ledare i den meningen att det är han som styr. Juholt ville styra partiet.
Mm.
Han fattade ju inte att de här folket runt omkring honom sitter med kniv och kan sätta den i ryggen på honom.
Han hade så mycket hål i sin rygg så att man kan nog inte få mer hål i ryggen.
Nej,
att gå till jobbet för honom var ju att bli huggen i ryggen.
Mm. Ja. Men jag till och med ett högerspöke som jag... Jag kommer ihåg, jag gick i Almedalen och lyssnade på ett av hans tal. Och det var liksom, shit, mycket äldre han än Reinfeldt.
Mm.
Mycket, mycket äldre. Här fanns det ju någon som faktiskt ville någonting. Och det var inte bara någon så här dålig PR-politiskt korrekt klyscha som man hade skitit ur, som Schlingmann hade verkt fram på kammaren och observerat i Reinfeldt att säg så här så låter du folklig, utan det här var ju Juholts egna liksom tankar och idéer.
Ja, det var Juholt själv.
Ja, och det märktes liksom att nej fan, det var, jag menar, kan du få en människa som jag, och det här som sossarna inte fattar, det är att vägen till arbetarklassen går genom sådana som mig idag. Ja, nu låter det som att jag försöker blåsa upp mig, så var jävligt viktigt.
Ja, men
min poäng är så här. Vilka läser nyheter idag? Ja, arbetslösa, lågutbildade unga män. Ja, men det är de som bor ute på landet som inte fattar. De där lite korkade. Ja, alla de i bruksorter. Alla de som inte bor innanför tullarna i Stockholm. Ja, vilka är det? Ja, det är arbetarklassen. Mm. Det är de som är, de, framförallt. Vilket parti är störst i LO-kollektivet? Jo, SD. Speciellt inom de manliga yrkena. Vi tar byggnads, metall och allt vad det är för något. Transport. Vem var jag för 10 år sedan? Vad gjorde jag då? Jag satt i en grävmaskin om dagarna. Men jag har blivit en slags fiende till socialdemokrater. Alltså man ser mig som det. Att sådana som Chang, du vet, de hade ju till och med för några år sedan politism då ju, som skulle vara socialdemokratins vassaste vapen för att rekrytera ungdomar. De hade ju sådana här grej, sajter du inte ska dela på Facebook, och så var jag ju med där med nazistsajterna då ju. Alltså det har ju verkligen bara varit totalt taggarna utåt. Och då har man ju stött bort sina egna kärnväljare i någon mening.
Mm.
Men Juholt var ju tvärtom. Han hade ju mycket väl kunnat locka tillbaka hela den här kadern. Och den knivade de i ryggen.
Mm. Ja, och jag tänker just den här kontrasten. För Juholt blev ju som sagt... Och han kom ju med en väldigt snygg kommentar om det här Löfven-haveriet. Han skrev ju på Twitter att jag är ambassadör på Island nu. Och jag vet hur det känns att få en massa knivar i ryggen. Så jag kommer inte kommentera det här liksom. Men för det känns ju som att Löfven kom ju in som någon slags kompromisskandidat, som de här krafterna som hade jagat bort Juholt hade kommit överens om. Är det liksom inte lite det vi ser idag, att Löfven är ett kärl för en massa andra krafter inom socialdemokratin? Det låter ju inte som man pratar med sin egen röst, som ni säger.
Nej,
jag vill inte tro att han på något sätt medvetet ljuger.
Mm.
Å andra sidan så vill jag att han ska medvetet ljuga. För att hade han medvetet ljugit, då hade han åtminstone haft en insikt i hur tossigt det är, därför ljuger jag.
Ja, precis. Vad var det värst?
Den informationen som han får viskad i örat, till exempel när han säger, men vi har en stram migrationspolitik. Alltså jag tror någonstans att någon har lurat i honom att det är lite åt det hållet. Att han tror att jo, men nu har vi dragit i bromsen minsann. Och att när han säger att ja, nej, det beror inte alls på var man kommer ifrån, så tror han någonstans på det. Som om att om du, och det är det här som är så tragiskt, att om du kommer från Marocko och du var tjuv i Marocko och du kommer till Sverige, så slutar du ju inte med det. Och det måste man väl få säga. Att om någon har haft en bakgrund, tagit sig till Sverige, och under den resans gång så har mycket tråkigheter hänt, där han har gjort dåliga saker, så blir det inte, han förändras ju inte som människa på samma sätt som att kulturen inte förändras bara för man kommer över en landsgräns. Och att då påstå att nej, det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Alltså det blir ju så ledsamt att höra någon säga någonting så verklighetsfrämmande. Mm. Men det som har varit positivt i det här, det är att även, förutom då kanske typ Lindberg i Aftonbladet, så är det ändå väldigt många politiska journalister och tänkare och förståsigpåare som faktiskt är, okej, där gick gränsen någonstans. Nu får du faktiskt skärpa dig. Man kan vara dålig, det kan man vara. Men att ställa sig, att vara Bagdad Bob, att förneka någonting så uppenbart, alltså nu får det vara nog. Jag tror det var Lena Melin eller någon som sa att det här, det är inte värdigt en statsminister. Och så är det ju.
Mm. En sista fråga innan vi rundar av. Tror ni att Stefan Löfven kommer sitta kvar och leda partiet under valrörelsen 2022?
50-50. Ska man hoppas eller ska man gissa?
Jag gissar. Vad tror du? Hur känns det i magen?
Så här, analys. Ja, jag tror att han kommer vara kvar. Det är inte vad jag hoppas, utan det är åt vilket... Tittar man på partiet och partiets agerande, och framförallt med den bakgrunden som vi har haft med partiledare, så tror jag det ska ganska mycket till för att partiet ska ta initiativet att byta partiledare igen, och också utifrån... Det måste ju finnas någonting att välja mellan. Man måste också hitta ett alternativ som man i dagsläget tror är bättre och som ska hålla hyfsat länge. Ja, och ni kan ju inte själva se om kring utbudet.
Mm. Ja, det skulle väl vara Magdalena Andersson, känns väl som den enda som har liksom lite tyngd i sig på något sätt. Lite auktoritet.
Ja, det är det namnet som samtliga lyfter fram som ett alternativ. Men om man nu ska se till partiet, så här, vad skulle kunna få partiet att bli partiet igen? Ja, hur ser den kontexten ut?
Juholt kom tillbaka, allt är förlåtet.
Eller? Ja, jag ropar ju som alltid på Göran. Ja. Men jag tror att det är nog dessvärre kört.
Vad tror du, Chang, då? Vad är din gissning om vi får se Löfven i val?
Jag tror att det finns både en och två och fler personer inom sosseriet som funderar. Finns det någon annan vi kan ha? Men då kommer de ju till nästa problem att det inte finns det. Mm. Och det är väl det som gör att han blir kvar.
Du tror inte att Magdalena Andersson duger då?
Jag vet att Thomas Gyr skrev ju på Facebook i spaning att han trodde att de kunde byta ut honom mot Magdalena Andersson. Mm. Det var inget han ville så här, du vet, gå ut och säga att han äter upp sin sko om det sker eller på något sätt. Men att det var ändå hans kvalificerade gissning. Och ja, det skulle vara om sossarna bedömer att medieframträdandena är det. Liksom att den biten är så pass dålig och får så stor pass inverkan att man måste göra någonting åt det. Då vill man ju byta ut till någon annan. Och Magdalena Andersson överlag klarar ju media mycket, mycket bättre än Löfven. Men då är vi ju fortfarande fast i det här kvartalskapitalistiska, kortsiktiga, släcka bränd-tänkandet här och nu.
Mm.
Och också en person som har suttit i en maktställning när vi har gjort de mest tossiga saker politiskt. Hon har kunnat säga ifrån. Hon har suttit i en position där hon har kunnat säga att nej, vi gör inte så här för att det är fel. Och inte gjort det. Att då byta till någon som är med i samma lag som har varit liksom med och lett dårskapen, om jag får säga så, dit det nu har gått. Alltså där man har snott partiet ifrån partiet. Där man har aktivt sett till att partiet har slutat vara socialdemokratiskt. Det blir inte rätt. Utan det man måste göra, och nu måste jag skryta lite grann. Minns, det är klart den inte minns, men den som först sa att Juholt är ett alternativ som partiledare. Det var jag det. Två år innan någon annan sa det, så sa jag det. Och sen så drev jag hans namn tidigast av alla faktiskt. Jag tror att vi måste vidga och titta bredare än de som nu dansar på ministertaburetterna. Utan vi måste också titta in över riksdagsgruppen, men också vidare än så. Det går faktiskt att komma in, det vet vi, vi har exempel på det, där man tar människor utifrån riksdagen och sen direkt går in och blir partiledare. Så jag tror man måste våga titta bredare för att hitta de framtida ledarna.
Mm. Med de orden avslutar vi det här avsnittet av Nyheter idag-podden. Återkommer nästa vecka. Thank you.